über ihn verdorgen. Jag fick uppleva att Herren sa, lita på mig. Trust me. Look to me. Se på mig. Lita på mig och se på mig. Så enkelt, men så viktigt. Och den följer en hela dagen. Det är inte svårt att komma ihåg det där. Lita på mig. Och se på mig. Så det är det jag gör. Och lita på honom. Det är roligt att se våra vänner där som har kommit. Välkomna. Han, brodern, är från Norge. Och hon är från Stockholm. Ja. Yes. Jag brukar inte ha så många papper, men av någon anledning så har jag massor med papper. Jag kopierar Betty, hon har papper överallt. Det som jag gärna vill tala lite om idag, det är ett ord som heter rest. En rest. Inte vila. Nej. Utan en rest, en kvar leva. Mm. Det står mycket om det i ordet. Finns i både Gamla Testamentet och Nya. Men på engelska heter det remnant. Och kvarlevan, resten, det är en del av Guds folk som Herren kan använda kanske mer än en del andra. Vi är alla Guds barn, men det finns i det där, det finns en kvarleva, en rest som Herren vill och kan använda. Och det är viktigt att se lite grann om det här och hur vi har det. Ska vi titta på Esra? Jag har ganska många bibelverser här, men jag vill börja med Esra. Esras bok, första kapitlet. Esras bok, vi har inte verserna uppe på. Nej. Så jag läser här från första kapitlet, vers 2, 3 och 5. Så säger Koresh, kungen i Persien, Herren himlens Gud har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens, Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och vers 5. Huvudmännen för Juda och Benjamins familjer, prästerna och leviterna, alla de vilkas sinne Gud har påverkat, gjorde sig beredda att ge sig iväg för att bygga upp Herrens hus i Jerusalem. Här var det frågan om att bygga upp Guds hus, bygga upp Herrens hus. Och vi vet att Guds hus, det är vi. Och mer än det, därför att Kristus bor i oss, är det Kristus som är Guds hus. Det här är en andlig verklighet Guds hus är ingenting materiellt, ingenting organisatoriskt, alltså har ingenting med det mänskliga att göra. Guds hus är en andlig verklighet, för den är Kristus genom den heliga ande, och han bor i oss. Nu vill de flesta, eller många kristna, när de tänker på Guds hus, så tänker de på en byggnad eller en grupp människor, kristna eller andra saker. Men det är mycket, mycket mer än det. Det är en andlig, det har ingenting med materialismen att göra, eller det materiella, utan det är en andens verklighet. Det är anden som genom oss bygger detta hus. Och jag är så glad för det. Jag är så glad att jag ingenting kan göra. För jag vet det. Vi kan gå framåt till Esra. Nehemias bok. Efter Esra kommer Nehemia. Kapitel 1, vers 2-4. Och jag vill att vi ska titta lite grann på vad den här kvarleva är. Vad den här resten är som Gud kan och vill använda i anden, genom anden. Vad är den här kvarlevan? Om vi läser här i Nehemia, första kapitlet, vers 2. Hanani, en av mina bröder, och några andra män kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, de som räddats och som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. De sa det till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen, och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar nedbrände. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Här ser vi den första sidan av resten, det här folket, Guds folket, som han kan använda genom anden. Det är alltså ett folk som är svaga i sig själv. De har kommit ifrån fångenskapen, de har kommit tillbaka till Jerusalem, och nu ska de börja arbeta att bygga det här huset. Men du ser, de var svaga. Det står här, de lider stor nöd. Och jag undrar om vi kan säga det, att jag är så svag, jag lider nöd. Jag menar, hur kan Herrens ledare, hur kan Herrens folk som han använder, hur kan de säga det här? Vem är jag? Jag lider stor nöd, jag är i nöd, jag är i svaghet. Men det är just de som Herren använder, de som är svag. Han använder inte de stora och starka. Jag är så glad för det. Han använder de som är svaga. Om jag vore stark i mig själv, då kunde inte Herren använda mig. Han är inte rädd för min svaghet. Han är rädd för min starkhet, min styrka, för då behöver jag inte honom. Det är det han är rädd för. Vi kan vara hur svaga vi är, och vi är alla svaga. Men Gud, han är inte rädd för det. Det är de som Herren använder, de som ingenting är. Det är de som är en del av den här kvarlevan. Inte de stora, mäktiga, starka. Nej, han använder det som är svaga. Halleluja. Då är vi alla inkluderade. Jag åtminstone. Men vi ser här En annan sak i vers 4. När jag hörde detta, säger Nehemia, satte jag mig ner och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Alltså, Kalev och resten, de som Herren samlar ihop för att använda dem, för att bygga det som Gud har i tankarna, ska byggas. Han var i bön, i förkrosselse. Han fastade, han bad, han sörjde, han grät. Det var en man som kände bördan av det som Herren vill göra. Och han vill göra det genom den här kvarlevan. Nehemia kom också ifrån fångenskap. Bön. Det är män, kvinnor som är bönens människor. Det är dem han använder. Det är dem som är resten, kvarlevan. Det är förebedjare. De som är inför Herren. Det kan vara korta stunder, det kan vara längre stunder, det kan vara i dagar och ännu längre. Bön i och för sig är en livsstil. Men de vet vad bönen är. De har varit där och de är där. Och det är sådana som Herren använder. Sen, ja, nu som jag brukar göra, jag missar saker. Jag missade vad jag skulle säga i början. Det var detta. Gud måste ha ett folk. Gud söker efter ett folk. Han har alla kristna som finns. Men inom den här gruppen av troende finns en enkel kvarleva som Herren söker. Han måste ha, för det är genom dem han kommer att göra det viktigaste av Guds planer. Och vad han har i hjärtat, han måste göra det. Han måste ha ett folk. Han vill ha dem som ett vittnesbörd. Ett vittnesbörd om honom. I varje land, i varje stad, måste han ha en kvarleva. Han måste bli sedd. Han måste kunna uppenbara sig i ett folk. Det måste finnas en folk som känner honom, som har gett allt och säger, Herre, du får göra vad du vill i mig och med mig. Jag vill vara själv ett vittnesbörd. Herren måste ha det här innan han kommer. I varje land och stad, jag vill vara uppenbarad. Så att den heliga ande kan ta det som är uppenbarat av mig och förvandla det till ett tempel. Till en kropp. Till ett folk. Han måste ha dessa. I Nehemia 2, vers 18. 2 och 18. Så står det här. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand, det är Nehemia som talar om det här till folket. Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de dem, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod för det goda verket. Det här är underbart. Alltså, ett folk som har kommit ifrån fångenskap. De var en rest. De var en kvarleva. De kom och Herren först ledde Esra till Jerusalem och sen kommer Nehemja. Och han talade till folket vad Herren hade gjort med honom, vad Herren hade sagt till honom. Och de sa det, låt oss stå upp och bygga. Vilket mod! Det fanns så många som motarbetade detta verk. Det var förskräckligt vad som hände. Men de fattade mod. Låt oss stå upp och bygga. Det är dessa som är en del av kvarlevan, som det var när de kom tillbaka från fångenskap. En rest. Och de sa, låt oss stå upp och bygga. De fattade mod mitt i den här förföljelse som det skulle bli. Mitt i allt det här, då fattade de mod och sa, vi vill upp och bygga. Halleluja. Och det är så med detta folk, kvarlevan. De är en modig folk. En modig, come hell or high water, vet ni hur man säger det? Vi vill stå upp och bygga. Hur är det med oss? Hur är det med oss? När förföljelse kommer, när problem kommer, när omöjligheterna kommer, när vi ser ingenting. Hur är det? Kan vi säga med frimodighet, vi vill upp och bygga? För det sa det, kvar levande är de som hade kommit tillbaka. Halleluja. Låt oss stå upp och bygga. Män av mod och män av tro. Vad de skulle göra här krävde tro. Det var nästan till omöjligt, men sett för hela muren hade rasat samman. Och dörrarna och allting hade bränts ihjäl. Så det fanns ingenting där. När de sa, vi vill upp och bygga. Det var i tro. Hur ska vi kunna bygga upp den här muren? Mitt i de här jättestora problemen som de orsakade för Nehemja och det här folket. Tro. Vi talade om tro några veckor sedan. Men tro, det är någonting som man lever i. Man kan säga det är också en livsstil. Att leva i tro. Lägg märke till, inte tro på någonting som vi kan se. Utan tro på någonting som vi inte kan se. Det är biblisk tro. Det är inte svårt att tro på något som vi ser. Ja, men nu tror jag på väckelse. Nu tror jag på det ena och det andra. Det är för att jag ser. Det är inte tro. Tro är tro på någonting som vi inte kan se. Men Gud ser det. Halleluja. Allt är öppen för honom. Han ser. Så vi ska lära oss att leva som Gud lever. Han lever i tro. Han såg inte skapelsen förrän han skapade det. Och vi ska leva i det omöjliga. Gud lever i det omöjliga. Och vi ska också få leva det. Det gör ingenting om vi inte kan se. Ni har säkert varit det. Inte har sett någonting, men du tror. Det var sån tro som kvarlevan hade. Resten hade. Det var den tro. Tänkte säga också när det gäller mod. Mod innebär ingen kompromiss. Det är det som mod innebär. Det är hur lätt som helst att kompromissa. Jag gör det. Ärligt sagt. Men jag vet att ni gör det inte. Nej, vad bra. Men att kompromissa. Inte minst i den här tiden. När allt är upp och ner vänt. När allt är i mörker. När allt vill bedra Guds folk. Att kompromissa. Det är väldigt svårt. Men om man är en del av den här resten, då lever man i ett liv utan kompromiss. Utan kompromisser. Man kan inte kompromissa. Det går bara inte. Man kan bara tro på sanningen och följa sanningen. Någonting här inne tillåter en inte kompromissa. Och det är annat när det gäller mod. När jag hörde om ekumenism i början för många år sedan. Och jag såg hur det fortsatte. Jag sa till vännerna då. Det här har blivit en gud. Alla fastnar där. Och de är bunden. Helt bunden. Därför att den gud håller dem fast nu. Och så är det. Att stå emot ekumenism idag. Vi kommer att se hur det verkligen blir. Det blir inte lätt. Och det kräver mod att stå där utan kompromiss. Sen går vi till andra Moseboken. 19. Andra Mosebok 19. Vers 5 och 6. Andra Moseboken 19, kapitel 19, vers 5 och 6. Och det står så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Alltså Guds vilja ser vi här, att hela Guds folk skulle bli präster. Det var så Gud ville ha det. Ni ska för mig vara ett rike av präster. Men blev det så? I kapitel 32 i andra Moseboken. Från vers 25. Kapitel 32. Från vers 25. Mose såg att folket var lössläppt. Det här är vid Sinai berget. När de byggde den här guldkalven. Och började tillbe den. Mose såg att folket var lössläppt. Eftersom Aaron hade släppt greppet om dem. Till skadeglädje för deras fiender. Mose ställde sig i porten till lägret och ropade: var och en som tillhör Herren ska komma hit till mig. Då samlades alla leviterna kring honom. Och han sa det till dem: så säger Herren, Israels Gud, var och en ska spänna på sig svärdet, gå igenom lägret fram och tillbaka från den ena porten till den andra, och döda var och en sin bror, det här låter hemskt, sin vän eller släkting. Leviterna gjorde som Mose hade sagt, Och på den dagen föll omkring 3000 män av folket. Jesus förklarar vad det här betyder. Älskar du dina föräldrar, mor och far, mer än du älskar mig, du är inte värdig mig. Älskar du din familj, barn och så vidare, om du älskar dem mer än du älskar mig, då är du inte värdig mig. Och det här som vi ser här, de tog svärdet och de dödade de som var närmast. Men Jesus sa, vem älskar du mest? Är du beredd på att betala ett pris när du kommer till krita? Och där är vi i den här kvarlevan. Resten, det är ett folk som har betalat ett pris. Som har sagt, Herre, vi älskar dig mer än vi älskar till och med vår familj. Vänner, släktingar. Herre, vill du ta dem? Vill du använda dem som någonting som sårar mig så till det djupet? Herre, du får göra det. Jag älskar dig mer än jag älskar vänner, släktingar, familj. Är vi en del av resten? Är vi en del av dessa? Det är inte lätt, eller hur? Det är inte så att vi kan säga, ja herre, jag är en del av resten av kvarlevan. Jag är en del, jag är med. Men vänta bara när man ser vad som förväntas av dessa. För det är de som Herren vill och kan använda. Det är inte så att han inte kan använda de övriga. Men han kan använda dessa mycket mer. Så att hela hans plan ska gå i uppfyllelse. Allt vad han har i hjärtat som måste ske, han kommer att fullborda det genom det här folket. Det är inte så lätt. Och vi ser här, det var leviterna som lydde Mose. Leviterna. Prästerna, det vill säga. Och som vi läste nu nyligen, det var präster. Riket skulle bli präster. Alla i Guds rike skulle bli präster. Det var Guds vilja. Men det blev inte så. Det blev inte så. Det var bara en del som blev det. Om vi slår upp första Petrus brev, kapitel 2 och vers 9. Första Petri brev 2 och 9. Och det står här, kapitel 2, vers 9. Det här är Nya Testamentet nu, naturligtvis. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Ni är, alltså Guds folk är ett konungsligt prästerskap. Det var ett prästerskap i Gamla testamentet. Det var ett prästerskap i Nya testamentet. Hela riket i Gamla testamentet skulle ha blivit präster. Och så var Guds vilja i Nya testamentet också. Men det blev inte så. Inte alla är präster. Jag ska läsa vad en präst är för någonting. Det är en präst är någon som för Gud till människor. Han för Gud till människor. Han är Guds representant. Han för människor, Gud till människor. Han för också människor till Gud. Halleluja. Det finns många människor som behöver, som måste komma till Gud. Det är präster som gör det. Det är inte vem som helst. Det är präster. Präster också hade den här uppgiften. De hade ansvar för liv. Förstår ni vad jag menar? Alltså det finns naturligt liv. Jag lever inte det livet. Utan det här var andligt liv. Verkligt andligt liv. Deras uppgift, deras ansvar var att vaka över detta liv, detta andliga liv. Det var deras kallelse, om du vill. Att vaka över liv. Vet ni varför inte Levistan fick någonting i löftets land? Det var 12 stammar. 11 av dem fick en stor del av landet. Men Levistam fick ingen stor del. De fick lite här och lite grann där. Och en stad eller by där. Eller lite. Inom alla de där 11 stammarna blev Levi uppdelade. Varför det? Varför fick de ingen? Anledningen var deras kallelse. De skulle vaka över liv. De skulle vaka över det andliga liv i Israel. Och det fanns bara ett sätt att göra det. Och det var att bli uppblandade med folket. De kunde inte vaka över det andliga liv som Herren hade gett sitt folk. Om de inte hade varit mixed up, inblandad med Guds folk. Och präster i Nya Testamentet har också denna uppgift. Att föra människor till Gud och Gud till människor. Och att vaka över det liv i anden som vi har. Vilken uppgift. Halleluja. Att vi kan vara där. Och i bön vaka över de som har liv. Och att det livet förblir. Vilken underbar uppgift. Vilken underbar kallelse. Att jag kan vara där. Och hjälpa till. Att dessa bröder och systrar går framåt. Att livet förblir. För vi vet. När vi ser på församlingarna i Uppenbarelseboken. Det var inte så med alla. De hade ett liv eller ett namn som de levde. Men de levde inte. De var död. Men de hade namnet att de levde. Men de hade förlorat någonting. Och det är så. Med en annan, jag kommer ihåg vad det var, Sades är det i Uppenbarelseboken. Vi kan titta på det. I vers 4 av kapitel 3 där i Uppenbarelseboken. Det står så här: men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Här ser vi resten. Här ser vi dem som vandrar med Herren i renhet. Renhet är också någonting som måste känneteckna resten, som måste känneteckna kvarlevan. Utan renhet fungerar inte det här. Lever vi med saker och ting djupt ner i våra hjärtan som knappt vi kommer ihåg, men helig ande kan visa oss vad vi säger, vad vi tänker, hur vi lever. Om vi lever i orenhet, inte i renhet, då är vi inte med i den här skaran kvar leva. Det är också en annan condition. Hur säger man condition? Inte den. Du var nere. En villkor. Mm. Det är också en villkor. Renhet är en villkor. Om vi ska vara med i den här, det här folket som Gud letar efter. Han måste ha ett sådant folk. Han kommer att finna. Men ska vi vara med där? Om vi lever i en orenhet, då är vi inte med i den skara. Så allvarligt är det. Och den här renhet, den här rättfärdighet, det är Kristi rättfärdighet. Jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Jag har sagt det, jag har inte räknat, men jag har sagt det många, många gånger. Att vi har ingen rättfärdighet. Så försök inte att bli rättfärdig. Vi är inte rättfärdiga genom våra gärningar, genom vad vi försöker göra. Åh, halleluja, det finns en annan rättfärdighet. Jag är rättfärdig i sonen. Han är min rättfärdighet. Jag har ingen annan rättfärdighet. Du har ingen annan rättfärdighet. Det är sonen. Halleluja. Han har getts till oss som vår rättfärdighet. Han själv. Han ger inte en liten paket och säger: kolla, här är lite födelsedagspaket. Här är lite rättfärdighet. Du behöver lite mer rättfärdighet. Han ger oss inte rättfärdighet på det sättet. Och det är inte bara att vi sätter på rättfärdighetens mantel eller kläder. Det är en bild av någonting. Det är en bild av en verklighet i Kristus. Han är, han ger inte, han är. Han är min rättfärdighet. Halleluja. Och vandrar jag i renhet och hans rättfärdighet, så kan jag vara en del, då är jag en del av det här folket som Gud letar efter. Han har en plan, vänner. Han har ett plan. Han har tankar som han har haft ifrån början. De måste gå i uppfyllelse. Han måste ha ett folk som kännetecknas av dessa saker, så att det kan ske. Det kommer att ske. Frågan är bara: kommer jag att vara med i den här skaran? Jag kommer att bli frälst. Det är inte frågan om det. Men det är frågan om: kommer jag att vara en del av vad Gud har i sitt hjärta att göra? Han har sådana saker som vi inte kan ana. Men han måste ha ett folk som lever i renhet för detta. Kan vi titta på Jesaja 10? Jesaja tionde kapitlet. Jesaja 10, vers 20 och 21, eller 21. Och det står så här, kapitel 10, verserna 20 och 21. På den dagen skall kvarlevan av Israel och de räddade av Jakobs hus inte längre stödja sig vid honom som slog dem. I trohet skall de stödja sig på Herren, Israels helige. En kvarleva skall vända om, en kvarleva av Jakob till Gud den mäktige. Här ser vi, när det gäller vår trofasthet, när det gäller vår trohet, det är många som säger att min första trohet, min första trofasthet, eller om det är rätta ord som jag använder här, det är till min kyrka, det är det till min samfund. Har ni hört det? Kanske inte, men jag har hört det många gånger. Jag är trogen till mitt samfund. Jag är trogen min kyrka. Jag är trogen. Men frågan är just detta. Vem är vi trogen till? Vem ska vi vara trogen till? Är det en kyrka? Är det ett samfund? Eller är det Herren själv? Det är många som inte ser det på det sättet. De menar på att den första trohet, det är till min kyrka. Det är till min samfund. Men så lär inte Bibeln oss. Det är Kristus. Halleluja. Det är Kristus vi har trohet emot. Sen är det till vänner och församlingen. Och sen är det absolut. Men först måste det vara Kristus. Först måste det vara Kristus. Sen får vi älska varandra hur mycket vi vill. Och vi är trogna varandra hur mycket vi vill. Men om inte Jesus kommer först, då har vi missat allting. Och kvarlevan har Kristus först. Inte kyrkan eller samfund. Kristus. Halleluja. Jag är så glad. Oh, halleluja. Jag älskar Jesus så mycket. Han är allt, vänner. Han är allt för oss. Han betyder allt för oss. Förlorar vi honom, har vi förlorat allt. Han betyder mer än någonting annat i den här världen. Spelar ingen roll vad det är. Han betyder mest. Halleluja. Amen, Mary. Och sen har vi i de här verserna vi läste frågor om beroende. Ett beroende i allt. Är vi beroende i allt? Eller är vi beroende på lite andra saker? Vänner? Pengar? Ekonomi? Studier? Är vi beroende på dessa? Om vi måste ha... Vi måste studera mycket för att få det här bra jobb. Ja, då är det frågan om, är du beroende på jobbet då? När det försvinner. Ja, vad gör jag nu? Det är så, vänner, i flera länder idag. Det är människor och det är troende som förlorar sina arbeten, ni vet det. Vad gör de? Är de beroende på sitt arbete? Eller är de beroende på Gud? Vi vet inte vad som händer i Sveriges land. Vi är beroende på så mycket i det här landet. De har byggt upp ett system där vi är beroende på systemet. Jag såg det inte förrän jag kom till Sverige. Man kan vara lite blind när man är i en situation. Men när man kommer in i en situation utifrån, då ser man någonting annat. Så är det. Vi är beroende på ett system i Sverige. Men Herren kommer att plocka sönder det systemet. Vad eller vem är vi beroende på då? Halleluja, Herren. Vi är beroende. Vi kommer alltid att vara beroende på honom. Det är dessa som Herren kallar resten, kvarlevan. De som är beroende av honom, inte av ekonomi. Oh, vad vi är beroende på det som vi har i plånboken, det som vi har i banken, om vi har någonting i banken. Oh, vad vi är beroende på. Vi kan inte göra det därför att slantarna räcker inte till. Ja, men om Gud har sagt att jag ska göra det, vem ska jag tro? Ska jag tro plånboken eller ska jag tro Herren? Är jag beroende på plånboken eller är jag beroende på Herren? Vi är oss om vi är beroende på plånboken. För mycket av Guds verk kommer att ske utan plånboken. Ja, vi behöver det. Men Herren ser till att det görs utan plånboken. Halleluja. Han är miraklens Gud. Kom en far till det här landet. Jag kan inte, Herre. Jag kan inte. Vem ska jag ha med mig? Och hur ska jag ta mig dit? Och förresten, jag har inga pengar. Hur ska jag ta mig dit, Herre? Jo, jag har vägen. Lita inte på dig själv. Halleluja. Lita inte på dig själv. Lita på Herren. Vad har han sagt? Det är bara det som är nödvändigt. Herre, vad har du sagt? Och det var det som Betty var in på. En stor del av bön, det är lyssnandet. Men det är svårt när vi vill be, det är jättebra. Men faktum är att vi har en mun och två öron. En mun och två öron. Vi ska vara sakta att tala, att be och snabb att höra. Det är så viktigt. Att höra Herren. Det var så lite som jag hörde. Lita på mig. Trust me. Och det är det som jag håller på att göra nu. Jag står här och litar på Herren. Se bara på mig. Johannes 12 och 26. Johannes 12 och 26. Och vi läser här i vers 26. Jesus säger detta: om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och det jag är, kommer också min tjänare att vara. Vad är det som Jesus säger här? Han säger helt enkelt att jag går, följ mig. Inte du går och jag ska följa dig. Eller hur? Men vad ofta det händer. Vi säger, Herre, jag har den här goda idén. Det är det här som vi ska göra. Jag har hört att det fungerar där borta. Och det här är vad vi måste göra. Och då säger jag, Herre, jag går dit, följ mig. Välsigna mig, välsigna det här. Jag går, följ mig. Då kommer Herren aldrig att välsigna oss. Han säger, om du går, om du startar det, då får du ha ansvaret för det. För jag kommer inte att ta ansvaret. Och då blir det pannkaka av allt sammans. Nej. Vad säger Jesus? Han säger, där jag är. Alltså, han har tagit första steget. Där jag är, kommer också min tjänare att vara. Inte där min tjänare är, då kommer jag att vara. Nej. När Herren är, när jag är, så ska min tjänare vara. Så det är följande, lyssnande och följande. Men som följer Jesus hela vägen, men som låter honom gå först och ta steget efter, det är dessa män som är en del av, som utgör kvarlevan, resten. De följer lammet där han än går. Han följer Jesus hela vägen. Hela vägen. Gud måste ha ett folk, vänner, som är svaga, som vet vad bön är, men av mod, och jag inkluderar systrar också naturligtvis, men av mod, men som lever i tro, men som lever i hel, total överlåtelse, men som är trofast till Gud och men som följer honom hela vägen och låter honom gå först. Dessa män och kvinnor kommer att utgöra det folk som Herren måste ha för att bygga det som han har alltid velat ha. Låt oss stå upp och bygga, sa de. Låt oss vänner stå upp och bygga, men låt oss se till att dessa villkor är uppfyllda i våra liv. Annars blir det inte så. Herren kommer att använda dig, ja visst, men inte i hela som han har, som måste göras. Amen. Jag ska sluta det, tror jag.